Ja, lantbruket och livsmedelsproduktionen är inte heller den immun mot coronavirusets effekter. Hur ser läget ut nu och vilka är framtidsutsikterna? Det ska vi diskutera i slaget efter 12 nu. Välkomna med. Jag heter Filip Sten. Deltagare i slaget efter 12 idag är Anna Alm som är bonde på Mörbygård i Raseborg. Välkommen.
Tack.
Roland Snellman som är vd för Snellman Köttförädling. Välkommen. Har vi Roland Snellman med oss? Kanske vi får Roland Snellman med oss om en stund. Riksdagsledamot Anders Norrback, SFP. Han är också fårfarmare. Välkommen Anders.
Tack ska du ha och hej allesammans.
Så ska vi också ha med oss Johanna Smith som är trädgårdsombudsman vid producentorganisationen ÖSP. Välkommen.
Tack.
Ja, om vi börjar med en sån här, vi kan ta en liten runda här till först. Jag skulle vilja fråga er att hur har coronakrisen, vilka förändringar har den fört med sig i er verksamhet? Johanna Smith, du kan börja.
Mm, tack. Ja, om jag ser till, jag är ju själv också växthusodlare, om jag ser till mina växthus hemma så plantorna växer och grönsakerna mognar, men att om man rent marknadsmässigt ser de första konsekvenserna av det nu så är ju att de producenter som har levererat då direkt till HoReCa-sektorn, det vill säga hotell och restaurang och storkökssektorn, så både då växthusgrönsaker och potatis och frilandsgrönsaker, så de drabbas ju av det här nu, att deras åtgång har minskat avsevärt.
Precis. Anna Alm då, hur har det märkts på din gård?
Nå jo, jag är ju också jordbrukare och har gårdsbutik och också en kvarn nu för tiden. Och jag skulle säga att kvarnen snurrar på med våra sådana här kafébagerier. Så en del av dem har valt att hålla stängt, vilket förstås påverkar vår leverans dit. Men å andra sidan så har nog försäljningen på gårdsbutiken ökar betydligt. Att många människor är ju hemma och behöver mat på bordet varje dag.
Precis. Har vi med oss Roland Snellman nu?
Nu Filip, nu hör jag dig. Jag hörde alla andra före, men inte dig.
Okej, ja, men bra. Då har vi Roland med oss här nu. Roland Snellman, du är vd för Snellman Köttförädling. Sen den här viruskrisen satt igång, hur har det påverkat er verksamhet?
Det här ska vi säga att om sista normala veckan före krisen var vecka 10 och då i slutet av vecka 11 så såg vi att hamstringen tog fart och volymerna ökade rejält. Vecka 12 formligen exploderade. Största förändringarna som vi ser för vår del är den här förskjutningen också, som kom fram här tidigare från HoReCa-sektorn, alltså hotell, restaurang och cateringbusinessen, då till det här dagligvaruhandeln. Och speciellt då vissa produktgrupper har ju skjutit i höjden som malet kött. Så det är en förskjutning helt enkelt i konsumtionen från en sektor till en annan. Det är kanske största förändringen.
Nu Anders Norrback, i ditt arbete som riksdagsledamot så jag antar att ni inte har diskuterat så mycket annat än coronakrisen de senaste veckorna.
Nej, så är det. Det är ju coronakrisen som överskuggar allt och det är ju ett akut läge, så att det är ju helt nödvändigt att så sker, att man går igenom var de här förändringarna sker också inom jordbrukssektorn och så vidare. Och det är klart att den grundläggande efterfrågan när det gäller livsmedel, så den finns ju. Folk ska äta alla dagar. Och det andra som ju nu har kommit tydligt fram är att fler och fler kanske också vågar yttra eller vill yttra att sin uppskattning för att vi har en ganska hög självförsörjningsgrad och att vi åtminstone inte har någon orsak att vara oroliga för vår livsmedelsförsörjning. Och det här är ju en positiv sak. Sen har det ju kommit fram här också, precis som tidigare talare har sagt, att det finns ju också jordbrukare som hamnar i kläm här, till exempel de som säljer direkt till restauranger och så vidare. Så att det är ju en helt ny situation egentligen för alla.
Precis. Lantbruksorganisationerna gick för ett par veckor sedan ut och varnade för en stundande arbetskraftsbrist. Då handlade det i första hand om de huvudsakligen utländska säsongarbetare upp till 15 000 till antalet som helt enkelt kan vara svåra att uppbringa till den här odlingssäsongen. Johanna Smith, hur har det läget utvecklat sig?
Senaste läget så är ju nu det som kom igår med de här 1500, att de skulle få komma nu i första hand till de här mest kritiska. Så här väntar vi på nu då jord- och skogsbruksministeriet har också skickat ut en enkät till odlarna att fylla i vilket behov de har och hur brådskande. Men sen så måste ju odlarna nog se över då sin verksamhet kanske och vad de planterar och så. Men också vet jag odlare som har varit i kontakt med mig då, växthusodlare som börjar skörda i månadsskiften nu april-maj, att de har lyckats få studerande från orten som har missat sitt sommarjobb då på grund av coronakrisen, så kommer då istället och jobbar i växthusen.
Då när lantbruksorganisationerna gick ut med det här, kan man säga, nödropet, så då talar man också om att det finns risk att körden blir osådd eller kvar på åkern. Hur bedömer du den risken nu?
För växthusens del så är det ju redan planterat och så, att man måste lösa det på något sätt. Men sen på friland så kanske man ställer om inte man får arbetskraften, varken utomlands eller inhemsk arbetskraft, så ställer man om och planterar någonting annat som inte kanske så arbetsdrygt eller skördedrygt. Eller så... Nu har jag hört om sån odlare också som säger att de, till exempel bärodlare som säger att de skördar ingenting i år.
Precis. Anders Norrback från det där riksdagens synvinkel, hur har ni tacklat det här?
Nu har ju det här nödropet som det ju i verkligheten också är tagits på allvar. Vi har ju det som Johanna nämner, det här som kom igår och sen ligger det ju i riksdagen också för andra behandling, det här när det gäller sådana med utländsk bakgrund som har arbetsplats och papper i skick, att de får sig arbete och att det här branschbyte underlättas och så vidare. Men det är klart att den här krisen är reell och Johanna lyfter upp det på ett väldigt bra sätt, att vi måste nog jobba vidare med den här frågan. Därför att vi behöver se till att vår självförsörjningsgrad är i skick hela tiden och alla åtgärder som kan vidtas. Sen vi måste få mera in alltså personer med finländsk bakgrund att jobba i branschen och sen då också få fler med utländsk bakgrund måste vi nog få in hit i landet för att klara det här. För det är ju nämligen så som kanske många glömmer bort, att det är nu nästa vinters mat också produceras, det vill säga den moro som inte sås nu, så den kommer inte heller att kunna ätas i höst. Och det här är ju nog väldigt, väldigt utmanande, så att vi jobbar nog politiskt och jag tycker nog vi har en ganska bred förståelse politiskt för det här att det måste åtgärdas. Sen har vi förstås de här realiteterna med stängda gränser och här finns också de här praktiska problemen som man ju också nu då delvis, som det ser ut, ska kunna tackla. Det vill säga vi har ju en flygtrafik som globalt sett ligger ner i praktiken och så vidare. Så att, men det jobbas nog aktivt på frågan politiskt och jag tycker också att gensvaret politiskt från de flesta håll har varit positivt.
En lösningsmodell som ju har lagts fram här är ju att just i större grad aktivera den inhemska, ska vi säga i huvudsak permitterade eller av annan orsak arbetslösa arbetskraften istället då för den här utländska arbetskraften. Och det verkar ju finnas ett visst intresse.
Ja, det gör det och det är positivt och det ska nog vi de alla inom näringen ta till sig och i mån av möjlighet. Vi ska ju inte ha skillnad på människor varifrån de kommer och vilken bakgrund de har, utan alla behövs nu som är tillgängliga inom den här sektorn.
Även inom djurhållningen så finns det ju en hel del utländsk arbetskraft. Roland Snellman, hur ser det ut på köttsidan?
Ja, alltså i detta skede så har inte vi någon direkt arbetskraftsbrist. Och det som Anders var inne på här också med att skola in inhemsk arbetskraft till vissa punkter. Men när vi pratar om vår verksamhet och speciellt då slakt och styckning som är då väldigt sån här specialkunnande. Så där kräver det faktiskt att vi kan använda inhyrd utländsk arbetskraft, speciellt under semestermånaderna. Och vi jobbar nu som bäst på att säkra den här biten med myndigheterna, att vi får in de här personerna nu också till sommaren.
Jag vill gå tillbaka till det var Johanna Schmidt och också Roland Snellman nämnde det här, att den här storkökssektorn, hotell, restaurang och övriga storkök, att den i princip har fallit bort. Vilka blir konsekvenserna, ska vi säga, för oss vanliga butikskonsumenter när det går på det här viset?
Nå, ska jag börja?
Nå, varsågod.
Nå, Roland här, alltså det här... Nå, risken här är ju att de här dyrare värdebitarna som normalt då har farit i horeca-sektorn, att de lämnar utan hem så att säga. Så att det här finns ju nu då i dagligvaruhandeln och det här, det betyder det att du som vanlig konsument så kan välja en filé till påsken kanske och köpa hem den och det här, välja på det sättet klokt nu i butiken.
Men hur påverkar det då priserna på ska vi säga ett billigare kött ifall det dyrare köttet är svårt att sälja?
Risken kanske här att om man får det här värdebitarna, vi pratar om det filéer, inre filéer, att det stora volymen nu ska ut då i en kanal, så är kanske risken där att priset på värdebitarna går ner. De här basvarorna så har väldigt bra åtgång för tillfället, så där ser inte vi någon risk. Utan speciellt malet kött också, grillkorv och liknande, så har väldigt bra åtgång. Att risken nu att det här värdebitarnas prisnivå går ner.
Anna Alm som här representerar, ska vi säga, det mer småskaliga lantbruket. Hur ser du på den här problematiken?
Nej, jag tycker det verkar hittills som att många konsumenter tänker så att det lilla man kan unna sig just nu är att äta gott hemma. Så för mig verkar det inte som att det är något direkt problem att få också de bättre bitarna att gå åt. Och en sån här solig dag så drar ju nog många fram grillen också, vilket förstås gynnar de där bättre bitarna. Men det är klart att malet kött är ju en sån där, när alla skolbarn är hemma och behöver mat minst 2 gånger per dag väl, så är det väldigt lätt att använda också. Så att, ja. Lite både och kanske.
Och Johanna Schmidt, den här storkökssektorn, då den faller bort, vilka är konsekvenserna för grönsaksodlarna där? Då är det halva volymen som försvinner eller är det ännu mer?
Ja, och så leder det ju till det förstås att det som tidigare har gått i horeca-sektorn ska ut i minuthandeln, så att det blir ju ett överutbud där på det sättet. Och sen också sånt som kanske kvalitetsmässigt inte uppfyller kraven, så har kunnat gå till horeca-sektorn om man har fått en avsättning för de produkterna. Så det är ju lite besvärligare nu då. Och sen sådana här förstås olika specialprodukter som ätbara blommor och sånt, så att det är svårt att hitta nya kanaler för det.
Får jag ännu tillägga, så tycker jag att det man har kunnat märka är att det kommer en massa nya idéer också, alltså för att lösa det här. Många som samarbetar, och jag läste om en supermarket som hade måst stänga sin salladsdisk, men sen tog in grannrestaurangernas färdiga portioner och blev själv lite inspirerad och gjorde lite liknande för att kunna få fortsätta sälja mjöl till mina restaurangkunder. Så har jag delvis sålt deras portioner sen i min gårdsbutik istället. Så, och det här är ju såna idéer som jag hoppas att kommer att kunna leva vidare också efter den här krisen. Att mycket är ju problematiskt just nu, med många goda idéer föds också, tror jag.
Där skulle jag gärna fylla på. Det, jag håller fullständigt med det där att det behövs nya idéer. Och vi behöver, återigen en gång har vi ju nog ett bevis på att vår livsmedelskedja kanske inte riktigt fungerar enligt de här marknadsmekanismerna så som den borde. Utan det är ju så att vi har väldigt långa kontrakt när det gäller från råvaruproducent eller från slakteri till butik och så vidare. Och vi ändrade förhållanden så ställer inte priser och som ju ändå är den mekanism som styr konsumtionen i en marknadsekonomi. Så att vi har nog orsak att jobba vidare, och jag tror att det kommer också ut goda idéer. Jag vill gå tillbaka där jag började egentligen, att generellt så äter vi ju ändå ganska lika mycket, utan det handlar om att konsumtionen ställs om, vilket gör att vissa råvaror går åt mera och vissa går åt mindre, och vissa handelskanaler minskar eller nästan försvinner helt, medan andra kanaler ökar. Och det här gör ju att ur primärproduktionssynvinkel så enligt mitt förstånd så borde inte ju den här grundläggande efterfrågan, så att säga, totalvolymen ändra, men sortimenten ändrar. Och där borde ju marknadsmekanismerna då fungera så att man styr det helt enkelt.
Mm. Jag vill fortsätta här på vad Anna Alm var inne på, de här goda idéerna. Vi ska inte bara gräva ner oss i problemen här. Johanna Smith, har du märkt av några sådana här positiva förändringar också inom...
Kanske direkt nu i växthusodlingen, men är ju bland annat då rekoringarna har ju kanske fått ett upplyft, och just som Anna säger att direktförsäljningen från gårdarna ökar. Men också så restaurangerna har ju varit väldigt initiativrika med takeaway och alla möjliga med att leverera hem mat till folk. Så att nu kommer det ju mycket positivt då, eller att vi måste helt enkelt hitta nya lösningar för att få livet att rulla, så att säga.
Mm. Roland Snellman.
Ja, vi faktiskt har också sett såna positiva saker här också i dagligvaruhandeln till exempel. Så vi vet nu när föräldrarna är hemma med barnen och skolgången ska skötas och ska maten göras. Så här har vi faktiskt i rekordfart nu utveckla produkter som är längre tillredda, inte direkt färdigmat, men komponenter för att tillreda en måltid snabbare. Och det här är saker som är väldigt intressant nu, att man kanaliserar över vissa typer av råvaror nu från HDK-sektorn till dagligvaruhandeln, och tillsammans med handeln har vi utvecklat vissa produkter som vi hoppas kunna lansera riktigt inom kort.
Är det här någonting som ni tror att kan vara en bestående förändring?
Ja, kanske att konsumenter upptäcker nya råvaror, nya typer av måltider och kanske en förändring som man hoppas kanske att tror på att krisen kan medföra en större medvetenhet också för konsumenterna gällande livsmedlens ursprung och på vilket sätt maten kommer till bordet, vilka kanaler som används. Så den saken hoppas jag och tror att det här kanske den här krisen för med sig.
Det där har ju förekommit framförallt kanske på olika håll i media, så hade nu efter att den här coronakrisen satt igång så har man skrivit en del om det här att bondens, ska vi säga lantbrukets anseende har stigit, har blivit bättre i och med det här, att man värdesätter lantbruket på ett annat sätt nu. Känner ni igen det?
Jag kan gärna börja där, och det är helt uppenbart politiskt att man också från såna politiker som inte normalt betonar vikten av självförsörjning när det gäller livsmedel så hör man såna uttalanden nu. Så att politiskt har åtminstone det här läge bedömer jag nog ändrat. Det betyder inte att man kanske tidigare har så att säga varit på något sätt avokt inställd till en egen livsmedelsproduktion, men man har kanske inte alla gånger förstått vikten eller satt sig in i hur pass viktigt det här är. Och det ser jag nog som en positiv utveckling, om man ser det ur politikens synvinkel.
Och jag som ser det ur en bondes synvinkel så tycker jag också absolut att det känns som att människor uppskattar det arbete vi gör. Och det är ju alltid en skön känsla, men sen hoppas man ju att det också ger något konkret. Och det är väldigt svårt att vi bönder får ju ändå vår lön via de produkter vi säljer. Och sen när den här krisen antagligen ju övergår i en ekonomisk kris, så hur kan vi se till att människor är villiga att då också betala för den inhemska maten? Ett sånt pris som vi bönder behöver få för att kunna rulla våra företag på ett vettigt sätt. Det är klart att mycket får vi ju rent stöd från samhället, men det är inte alltid kanske den bästa vägen att gå heller, och jag brukar ofta ut efterlysa att man helt ska fokusera på att ta bort hinder, som nu till exempel att göra det mer lätt att anställa snuttvis eller så här för att kunna sysselsätta människor och få hjulen att rulla. Och lantbruk är ju traditionellt inte en så jätteflexibel bransch kanske, för att man planerar för minst ett år eller två år åt gången, och då är det svårt att snabbt vända hjulen. Men det är klart att en allmän uppskattning är ju basen för att kunna föra vidare och utveckla. Så det är ju nog positivt.
Mm. Johanna Smith.
Ja, nej, jag håller med att men som sagt var att vi har ju inte sett riktigt de konsekvenserna ännu vad om konsumenternas köpkraft håller i sig. Och just som Anna säger att vi om vi får ett pris för våra produkter som är lönsamt. Men just nu så känns det ju bra att producenterna får uppskattning och böndernas arbete värdesätt. Och sätta ju, är ju som bevis på att bonden behövs.
Anders Norrback, du sa att det finns en bredare politisk vilja att stödja lantbruket i det här läget. Hur skulle det konkret kunna manifestera sig?
Vi har alltid haft en bred uppslutning nog kring vår lantbrukspolitik, men det har kanske synliggjorts på ett annat sätt vad det som jag avsåg att ta fram. När den här krisen är över så handlar det ju förstås om att vi har stora utmaningar när det gäller lantbruket och ekonomin som fanns före krisen, det vill säga vi har en ny programperiod på gång och andra sådana saker. Det som vi inte får glömma bort, om jag nu blir lite pessimistisk eller realist igen, är att vi hade redan före krisen nog en ganska svår ekonomisk kris inom lantbruket till många delar. Och den här krisen kommer ju inte coronakrisen på något sätt att reda upp. Så att nu kommer det att finnas utmaningar, men det är alltid lättare både marknadsmässigt och politiskt om den allmänna uppfattningen är att det man gör är viktigt och behövs. Därför är jag positiv i grunden. Men man kan inte vagga in någon i den falska tron att självförsörjningsgraden är tryggad nu när alla tycker att vi gör ett bra jobb, utan det måste nog synas i plånboken för jordbrukaren om han eller hon eller företaget ska kunna fortsätta. Det hjälper inte bara med vackra ord. De vackra orden och uppskattningen värmer och det är viktiga att få, jag menar inte det, men i slutändan är det företagsverksamhet, och det betyder att det måste finnas ekonomiska premisser att driva en lönsam livsmedelsproduktion, annars tar den slut.
Ja, här skulle jag gärna kompa Anders här och alla tidigare, alltså det här, och lyfta fram här konsumentens makt och egentligen lite hashtaggen tillsammans nu som delas på social media. Och här har ju konsumenten egentligen all makt att bestämma hur man lägger sina pengar och på vilka produkter man köper i butiken. Och precis som Anders sa, så här behövs nu all hjälp. Alla behöver hjälpas åt för att vi ska ha en egen livsmedelsproduktion i landet som är lönsam. Och genom att göra kloka val i butik, och med kloka val i butik så tänker jag ju inhemskt förstås. Och det som jag då var inne på tidigare här, att jag hoppas att den här krisen medför ju en större medvetenhet. Och att konsumenterna tänker aktivt när de gör sina uppköp. Samtidigt ja, ekonomin går ner och det här, det finns mindre pengar att röra sig med, men det som vi nu har sett att det här grundbehoven där då mat ingår, så där väljer man nog kanske i ett kristider att man verkligen satsar lite mer. Man behöver inte resa nödvändigtvis. Sådana saker klarar man sig utan, men mat behöver man, och då kanske man lägger lite extra krydda på den under kristider.
Anna Alm.
Ja, jag vet inte om jag har så mycket att tillägga just om det, men det är ju nog att se till just att pengarna rullar också inom lantbruket är ju det viktiga, och just att det finns förutsättningar för att ha en vettig verksamhet också på landsbygden också efter den här krisen. Att det ser ju ut som att tyvärr att också många företag på landsbygden kanske kommer att gå omkull, och kommer de då att ses på nytt på landsbygden eller var kommer de att finnas? Så att där finns ju säkert politiska verktyg man kan ta till för att gynna att vi också har en levande landsbygd och få till godo till samhället allt som landsbygden har att ge.
Precis. Då ni var inne här på att handla inhemskt och kanske då satsa lite mera på maten där, så en riskfaktor som Pellervo ekonomiska forskningsinstitut lyfte fram igår är att det kan uppstå brist på vissa varor ifall de exporterande länderna inför exportförbud. Man nämnde nu vissa frukter och kaffe och dylikt, men tror ni att det här kan föra med sig att finländarna i högre grad skulle börja konsumera livsmedel, liksom att inhemska livsmedel framom utländska?
Jag kan börja, det tror jag säkert, därför att det blottlägger ju väldigt tydligt för var och en att hur viktig den egna livsmedelsförsörjningen är, och vi ska vara glada att maten kommer inte att ta slut i de finska butikerna så länge vi ser till att vi har en livskraftig egen livsmedelsproduktion som har ekonomiska förutsättningar att verka. Och det här, förståelsen för det här tror jag nog kommer att öka via det. Sen är det säkert så
men,
som Peller...
Men människans minne är kort också.
Människans minne är kort, men till vissa delar är det nog långt. Och sen är det förstås de som är aktiva i branschens uppgift att påminna om det här hela tiden. Att så här är det och så här fungerar det. Jag tror nog ändå att när det kommer till ett så grundläggande behov som mat, så är det där minne kanske lite längre i alla fall. Så att jag är nog optimist här, och sen vill jag kort kommentera utan att bli lång, att det som jag tror kommer att få fart via den speciella läge vi befinner oss i, det är distansarbete som länge har tuggat, som jag säger. Det har inte utvecklats i en takt som jag hade förväntat mig. Och här ser jag då, om man ser till landsbygden som helhet, inte bara livsmedel och lantbruk, ser jag stora möjligheter för landsbygden och dess utveckling.
Det låter som att någon vill kompa.
Ja, jag håller med. Det är förstås en aspekt som är lite ny i det här, att just distansjobbet och också på många delar av landsbygden har vi goda internetuppkopplingar, och så det är ju förstås en förutsättning för att kunna göra att landsbygden blir levande på ett annat sätt än tidigare till och med kanske.
Johanna Smith.
Ja, det håller jag med om, och vi har ju alla blivit tvingade nu den här senaste tiden att lära oss att jobba på distans och ha möten på distans, och jag tror nog att det blir vanligare.
Roland Snellman, om fler jobbar på distans, då är det dina färdiga portioner som vi ska äta då, eller?
Ja, kanske det. Ja. Lite svårt i vår bransch att jobba direkt på distans, förstås administrativ personal, men vi kan ju bidra med bra måltider där hemma förstås. Sen ännu gällande självförsörjningsgraden och medvetenheten, så där kan man ju se lite på diskussionen nu i Sverige där självförsörjningen är betydligt lägre. Så där ser man nog att diskussionen är väldigt intensiv för tillfället. Att när varannan mun ska mättas med importmat, så där ser man nog, som Anders var inne på, att konsumenten kommer nog säkert att också lyssna där, att vilken diskussion pågår i Sverige, och förstå då också styrkan i Finlands självförsörjning, och då göra förhoppningsvis då val i butiken som gör att vi kan upprätthålla den här höga nivån. Det är ingen självklarhet, utan det är ett val.
Men det som ni säger här då, att vi ska äta mer inhemsk mat och man ska värdesätta den inhemska maten och värdesätta det arbete som läggs ner på den inhemska maten och kanske då gärna se till att också bonden får lite mera betalt för det. Det påverkar ju nog livsmedelspriserna. Det då. Finns det, hur mycket luft finns det i livsmedelspriserna? Vad är er uppfattning?
No, min uppfattning är att det här, jag tror inte det behövs mycket på det här på priserna, konsumentpriserna som påverkar, som skulle göra att producenterna klarar sig väldigt eller klarar sig helt bra. Att konsumenterna tror jag nog att är beredda att betala det pris som gör att producenterna och hela kedjan klarar sig. Att det är en lång värdekedja och alla ska ha möjlighet att leva på sitt jobb.
Och här kommer vi in på ett problem som inte är aktualiserat på grund av coronakrisen, men som vi kan säga då eventuellt lyfts fram i dagen igen. Och det är ju det att vi har en snedvriden fördelning av inkomsten i livsmedelskedjan. Och jag råkar ju själv då i mitt civilarbete vara delaktig i alla tre delarna. Och utan att gå in på detaljer så nu finns det möjligheter att höja producentpriset, inte stora saker, men så att förutsättningarna blir bättre utan att det skulle behöva påverka konsumentpriset i någon större grad. Bara alla skulle dra åt samma håll. Och det jobbar man ju på och jag hoppas att vi slipper framåt det.
Håller med.
Johanna Smitt.
Ja, jag håller med att inte. Om producenterna får ett skäligt pris så att de kan hålla sin lönsamhet och så inte skulle det öka så mycket på eller höja på konsumentpriset.
Och till sist Anna Alm.
Ja, jag tror också att det finns en vilja att se till att bönderna får betalt det vi behöver få. Och de pengarna är viktiga för att vi ska kunna utveckla våra företag i en positiv riktning. Och med tanke på självförsörjandegraden så kanske det också kan leda till att vi blir bättre på att odla olika saker och se till att vi kan ha ett brett sortiment i dagligvaruhandeln som är inhemskt. Och det ser jag som en möjlighet för lantbruken också. Ja, jag hoppas att det kommer att föda en hel del nya och positiva saker också den här krisen.
Där sätter vi punkt för slaget efter 12. Där till sist hörde vi Anna Alm, övriga deltagare idag Johanna Smitt som är trädgårdsombudsman vid ÖSB, Roland Snellman som är vd för Snellman Köttförädling och så har vi också med oss riksdagsledamoten för SFP Anders Norrback. Mitt namn är Filip Sten och slaget efter 12 slutar här.